Ja, då var det dags för en väldigt speciell podd och ett väldigt speciellt möte. Jag ska träffa en stjärna, en idrottsstjärna som jag har beundrat hela mitt liv och som jag har upptäckt bor i närheten av Göteborg i Bollebygd, och hans namn är Dan Wern. Född den 17 januari 1933 och alltså blev 90 år i år. Hans gebit handlade om friidrott i första hand, löpning 800 meter och löpningens blåband 1500 meter, där han var en av våra mest framstående löpare genom tiderna. Ja, vi är på väg till honom nu och jag hoppas att jag får honom inom skotthåll inom några minuter. Och jag åker ifrån Linköping mot Jönköping vidare mot så småningom Bollebygd, och där ska vi träffa honom. Så välkomna till programmet. Ja, så där. Nu har vi kommit igång här då med våran stora föreställning här. Så jag har åkt ner till Bollebygd här från Linköping, och det här är en dröm som går till uppfyllelse för mig, som jag som ung pojke, ska jag väl säga, satt och lyssnade på Lennart Hyland när han refererade från landskamperna i friidrott mot Norge, mot Finland och Tyskland var det, och det var Balkanländerna och så vidare. Väldigt, väldigt spännande. Och ganska ofta så satt man ju och väntade på här att även om det gått dåligt i en del andra grenar, så var det nu start för 1500 meter. Och Dan Wern fanns med på startlinjen där, och Hyland refererar och säger som vanligt att ja, Dan Wern ligger tvåa, han avvaktar. Nu går han ut, nu går han förbi och nu rycker han! Mm. Och i ett höj var han förbi. Kanske 10 meter, en enorm tempoökning, och du gick segrande i mål, ja. Oftast.
Ja då.
Så det här, det satte stora avtryck hos mig naturligtvis. Ja, jag ville bli som dig, jag ville bli en löpare.
Ja, det var skoj. Ja. Det var, ungefär när klockan ringde så började jag, då höste jag på,
ja.
För fullt.
Och det satt ju tydligen, och du orkade oftast uppehålla den här enorma finishen. Vi kommer ju komma tillbaka till lite olika lopp. Vi kommer att prata om Romolympiaden naturligtvis också. Och så vidare. Men vi kan kanske börja lite grann då från början. Du är född, har jag lärt mig nu, 17 januari 1933. Stämmer det?
Ja, det stämmer bra det.
Och det betyder att jag får gratulera dig efterhand för 90-årsdagen.
Ja, tackar.
Och jag ser att jag har en pigg yngling framför mig fortfarande här. Har du kvar dina spikskor?
Kvar mina?
Spikskor?
Nej, när jag slutade så var det flera idrottsmuseer. De började med sådana då, så jag har gett bort dem.
Ja.
Så jag har inte något kvar.
Men då finns de på museet.
Ja, det gör de.
Och det är ju jättekul.
Ja, det är skojigt. Ja, då.
Så. Men vi ska kanske börja lite grann då. Hur såg det ut när du var liten och du kom in på det här med idrotten? Hur hände det?
Ja, när jag började... Jag är ju född långt ut på landet. Så jag är ju född... Hade långt till skola. Så att jag fick motionen i mig. Men... Min första tävling var, det var i Flen, det var korpmästerskap, det var en serie med olika klubbar och vi tävlade mot varandra. Och där, då fattades det en löpare på 800, och då frågade de till slut om jag ville springa det här 800 metersloppet. Och jag vi det är ingen som vill göra det, sa de. Och jag tyckte det var skoj.
Ja.
Ja, det. Och de sa, du måste gå i mål så får du en poäng.
Just det, för laget.
Just det. Och så de sa, lägg det sist och ligg där så är det grönt. Men jag låg mig först och låg där till det var slut där uppe.
Så du vann ditt första lopp i princip?
Det var mitt första tävlingslopp på bana. Mm.
Och då blev du tänd?
Ja visst. Alla tyckte det var så skojigt. Mina jobbarkompisar tyckte att ja, då blev man ju lite idol.
Ja.
Så att då, ja då.
Okej.
Okay. Och så kom ju då Flens idrottsförening.
Ja, just det.
Och så då tävlade jag för dem ända till jag var 20 år.
Och då började du tävla också på 1500 meter?
Ja, det blev det.
Så första gången du sprang 1500 meter, hur kändes det?
Ja, det var väl det var klubblagen hemma. Vi var väl ungefär lika, man kan säga, dåliga. Vi gjorde väl inga speciella tider, men jag var med i toppen i alla fall.
Ja.
Fick stryk ibland och kanske vann för det mesta.
Och samtidigt, du höll inte bara på med friidrott då, utan det var lite grann av varje. Vad gjorde du mer?
Jag spelade fotboll i Sköldinge idrottsförening, i pojklag och lite högre upp med. Och sen boxades jag för Katrineholms boxarklubb i 6 år. Det var ju vinterträning då.
Ja.
Så, och då var det svårt att springa. Så det var en väldigt bra träning. Jag tog tåget till Katrineholm 2 dagar i veckan. Vi var flera pojkar som gjorde det.
Och hur ofta tränade ni då?
Det var 2 dagar i veckan.
2 dagar i veckan?
Ja. Och så kanske det var på en 5 matcher per år. Så det var inte mycket matcher, utan vi tyckte om att träna.
Ja. Mm. Okej. Så att man kan säga att du skaffade en rätt bra allsidig bredd då.
Ja.
Om man ska
exakt prata.
Som jag ska presentera, jag har ju också ytterligare en idrottsman här, det är Kent Pettersson som har varit min kollega. Vi gick på GH tillsammans och en riktig idrottsman.
Ja.
Men så du kommer säkert komma in en kommentar här. Men vi pratade ju ofta, vi som håller på med som idrottslärare och sånt där, så tyckte vi att det var bra att man var rätt allsidig i sin ungdom varje fall, att man gjorde flera saker och inte bara specialinriktade sig tidigt. Så det var väl ungefär det du gjorde. Du byggde upp dig med boxningen, med terränglöpning, med fotboll.
Det stämmer nog bra det. Och rundträning.
Ja. Mm. Ja. Var ska vi börja någonstans? Vi ska se här.
Ja,
jag har en liten fusknapp här.
Ja, gör det.
Och för säkerhets skull här. Men jag vet att 1953.
Ja.
Då började det hända grejer. Då stod det här att du gick plötsligt framåt, står det här.
Ja.
Gjorde bra tider på 1500 meter bland annat.
Ja, jag gjorde rekryten det året och då sa ju alla det att där inne går inte att träna när man gör rekryten inte. Och jag tyckte det var så tråkigt i det militära, så det tränade jag dubbelt så bra som jag gjorde hemma. Så det trivdes jag så jättebra, och jag vet vi låg på manöver på vinterträning i tält. Och då hade jag mina träningsgrejer med mig då och snurrade på mig. Alla i tältet tittade på mig och sen sa de när jag kom tillbaka att vi har anat länge att du inte var riktig, men nu vet vi det.
Ja, det sa så att du tränade på lunchrasten också ibland.
Ja, det gjorde jag. Ja. När jag hade kvällstjänst så var det.
Mm. Det är inte illa. Ja, jag tittar på 1954. Var det då du flyttade till Gävle?
Ja, det var det. Till brandkåren, det var ju brandkåren, man såg, det var lite mer liksom än ett vanligt jobb kan man säga. Det hade lite status.
Det var väl ganska ofta att blivande idrottsstjärnor jobbade som brand. Gunde Hägg också, tror jag.
Exakt, han var på Gävle brandkår han med.
Ja. Det var många rader.
Det var många.
Var det så att brandkåren var hyggliga som tog in? Var det att ni var fysiskt
kapabla? Man fick träna på arbetstid.
Vi fick det inte, men vi hade lunch en timme om dagen. Och då gick ut och tränade. Och sen åt man efteråt.
Lennart Strand, Ingvar Bengtsson, Henry Eriksson var väl tre utav dem.
Somira Bergqvist.
Och Somira Bergqvist.
Just det. Ja. Det är så riktigt, precis.
Det var många.
Det var många där.
OS 48.
Och där, just det.
Där hade vi ju...
Ingvar Eriksson. Henry Eriksson.
Henry Eriksson, ja.
De jobbade för brandkåren.
Absolut. Ja.
Hur var det? Vilka var dina favoriter, dina idoler när du växte upp? Du var ju min idol då, definitivt.
Ja, jag vet inte om det var nog Gunder Hägg och Arne Andersson.
Det var det, ja.
Ja, det stämmer nog.
Just det. Och Arne Andersson var ju örgrytare.
Han var örgrytare, ja.
Just det.
Ja, det var han. Och de ska där och göra.
Ja, ja, just det. Man ska nämna något aktuellt.
Han tävlade även för Borås ett år. Han gjorde värnplikten här i Borås.
Ja, just det. Men vi ska gå vidare då här. Att, det står att 1953 omkring, då vann du JSM.
Oh.
På 3.58 och 6.
Exakt.
Det är en väldigt bra tid. Det var en stor förbättring.
Ja, mot vad jag hade innan. Ja. Det är riktigt. Mm.
Ha,
jag var totalt okänd då, så att jag slog mitt personliga rekord där med 6-7 sekunder.
Ja, och det är ju inte lite.
Så jag var den minst tippade utav det här gänget som ställde upp. Så ja. Det är nog min roligaste tävling, tror jag.
Ja. Oj, ja. Och sen ska vi se här, du kom med i seniorlandslaget ungefär efter det, va?
Ja, året efter var jag med där.
Så det, vad, kommer du ihåg din första tävling i landslaget?
Ja, det var mot Finland.
Okej, okay. Finnkampen.
Finnkampen.
Som gick i Helsingfors?
Det gick i Helsingfors.
Ja. Mm.
55.
Det måste vara
54, ja. 54,
tufft,
ja.
Motstånd.
De hade bra. Det var... Och jag, det var en som hette Olle Åberg och Ingvar Eriksson och så var det jag som vi stävlade för Sverige.
Ja.
Och jag vet, jag frågade de andra, ska vi göra upp och dra alls ett varv, sa jag. Ja. Och hjälpas åt att slå dem. Men de svarade inte på det där, utan när startskottet gick så gick jag fram och drog hela vägen. Tills det var 10 meter kvar.
Jaha.
Då fick jag stryka 2 stycken. Men sen då bestämde jag mig för det, att ja, får jag bli bra och någon mer landskap, då ska vi vara ett lag, ett team, och hjälpa varandra och för att vinna landskapet. Och det blev så sedan.
Ja. Olle Åberg var väl också jävligt?
Jajamensan, det var han.
Ja.
Och Ingvar Eriksson var brandkåren i Stockholm.
Ja.
Var det Finnkamperna sen som var den mest?
Ja.
Alltså, vi har ju tittat på dem ett antal gånger. Det känns som alltid det viktigaste.
Ja.
Som löpare måste varit rätt kul att vara med på dem.
Ja, jo, men det var ju liksom en hedersbetygelse.
Det var det att man var tre i varje gren.
Ja, det var det.
Och det gjorde det att man kände den där lagandan.
Ja,
vi man skulle kämpa tillsammans.
Ja, ja.
Sen var ett år du fick rätt mycket skador, var att du hade tränat för hårt helt enkelt?
Ja, jag hade det.
Var omkring 55 kanske?
Det var 55, ja. Ja. Det blev benhinneinflammation. Och en sån läks i regel på några veckor, men det fick aldrig läka ut.
Nej.
Så jag gick igång för tidigt, så jag var borta. Men sen när hösten kom 55, då började jag komma i form.
Ja.
Så då vann jag förolympiska tävlingar.
Okej. Okay.
I Sverige då.
Ja.
Och i den vevan så värvade ÖIS mig, så jag kom till Göteborg och Örebryte.
Så det här var innan Melbourne-olympiaden?
Ja,
att du hade
det här var året innan.
Ja. Mm. Du hade många fina resultat där, både på 1000 meter och 1500 meter.
Ja, 56 slog jag igenom.
Mm. Ja, det står någonstans att du var i Köpenhamn och tävlade.
Ja.
Och satte många på plats där. Och sen efter det så säger de, fanns det ingen motstånd för dig i Sverige?
Nej, jag vet inte. Jag kommer väl ihåg på ett annat vis. Ja, de bjöd in mig till Köpenhamn och med tre ungrare som hade världsrekord alla tre där på medeldistans.
Duktiga.
Ja. Och då jag blev fyra där. Och då kände jag att jag hade mer i mig.
Ja.
Och sen några dagar efter blev det tävlingar på Slottsskogsvallen. Och då var de här, den här ungerska kvartetten mötte jag då.
Ja.
Och när det var ett verk var, då gick jag fram och körde så mycket jag hade. Och jag blev tvåa och slog tre av de här i världseliten. Så det loppet, det var då jag kom kan man säga, i eliten.
Ja. Mm. För Rosa var det var någon som hette.
Ja, jag menar,
så han vann väl sen i...
Ja, han var duktig också. Ta både Rosa Volge och Saint Carly. Hette tre stycken ja. Där. De var, ja. Så att de, och då var Ungernrevolten.
Mm. Just det.
56, ja. Så att de åkte aldrig tillbaka till Ungern, utan nej. De blev inbjudna till Amerika. Mm. Och där stannade de allihop.
Ja, okay. Ja, sen 56, då var det ju olympiad på en annan tidpunkt än vad vi brukar så att säga, ja. Ha som säsong. Va?
Precis. Det gick i december månad, gick finalen på 1500, och eftersom jag hade en lång sommar så jag kunde inte hålla, vi kunde inte hålla formen nästan någon i det svenska laget.
Nej, ni hade behövt åka över egentligen mycket tidigare.
Ja, de som skördade framgången, det var kanotisterna, Gert Fredriksson.
Fredriksson, ja.
Just det.
De klarade det bra.
Ja, men... Sen kom 57 var det väl, där gick det väl lite bra.
Ja.
Då var det många rekord står det här.
Och ja, det var det.
Publiken började strömma till.
Ja, jag vet. Det var ju roligt. Tänk att fylla Slottsskogsvallen med folk. Det var så skoj.
Ja,
mm.
Ja, och sen jag hittade ju en bok då, det jag fick. Jag tittade på det. Där står det på första sidan så står det då årets bragdman. Och här har vi honom. Jag kan ju visa på.
Ja, jag vet det.
Ja. Men då får du nästan signera för mig så.
Ja, just det.
Så här har vi en fin bild av en leende Dan Wern här.
Ja.
Och
det är Stockholms stadion.
Ja. Ja. Och du gjorde väl flera bra lopp under 57, så pass bra att man var egentligen lite oense om vilket lopp som var bragd.
Ja, ja. Det är bragd, det är ju ofta ett lopp.
Ett ja, lopp, visst, ja.
Var det många. Men här lopp. Gjorde du tydligen flera bragder.
Ja.
Det var ett i Åbo.
Ja, det var det bland annat, ja. Så jag blev inbjuden där. Mm.
Ja, här var det. Fler sidor.
Ja.
Så det är ett helt mittenuppslag här.
Ja.
Ja, men så du fick i alla fall under vår konkurrens bragdmedaljen.
Ja då.
Hur gick det till egentligen? Nu måste du berätta lite grann om just...
Det var tal om att jag visste nog att jag låg bra till för att få den det året. Och då ringde fick ett telefonsamtal från Stockholm, och då var det en som sa att jag prins Bertil och vi har utsett dig till dagbladsmedaljör i år, och du får komma upp och hämta den här. Och då trodde jag att de skojade med mig, att det var några öjsare som ringde och drev med mig. Men det var faktiskt prins Bertil, och jag sa ju det till prins Bertil då i rådet, men farsan din, sa jag, det var ju Gustav den VI. Men då hörde jag på rösten att då skrattade han, att det var faktiskt, det är jag som är prins Bertil, sa han, och du har fått medaljen och du är välkommen upp och hämta den här.
För han var ju Riksidrottsförbundets
ordförande.
Ja, under den
han var så vänlig och mycket, mycket, mycket fin människa.
Ja.
Var det.
Så han var den som delade ut medaljen. Jag vet att Sven Lindhagen var väl där också.
Ja då. Idrottsbladet jobbar ju han för att vara efter Torsten Tegnér där, en andra man. Han skrev väl en hel del.
Ja, han tyckte väl att det var något av loppen som var den bästa löparprestationen han hade upplevt, var det så?
Det kan nog hända, ja. Mm.
Så du fick mycket beröm där.
Ja.
Ja. Mm. Och, Ja, och sen 58, då är vi framme i ett stort år egentligen i idrotten och idrottens historia. Så hur var 1958 för dig?
Ja, det var ju EM i Stockholm.
Ja.
Och jag hade varit faktiskt, jag fick tillbaka den där benhinneinflammationen på försäsongen.
Aj.
Så att, men jag låg i Vålådalen och tränade och ja, det kändes skapligt.
Du sprang på myrarna där?
Ja, jag
menade
myran, men även uppförsbackar på, i skogskanten.
Ja. Och du träffade just Dahl Andersson, gav dig instruktion kanske?
Ja, han hade alltid ett stoppur i handen.
Ja.
Nej då, han var... Vi hade så skönt, där hade man inga bekymmer. Man hade bara träning att tänka på.
Och maten från Olga? Eller?
Ja, den är
det. Ja, hans syster. Ja, det är ju... Så att, för benhinneinflammation, man kan ju fråga Kent, men det brukar ju vara så att man behöver vila sig fri från den.
Ja, hade jag gjort det hade det blivit bättre fortare, men jag gick igång lite för tidigt varje gång.
Men du höll formen förmodligen i alla fall?
Ja, en månad går väl, men visst går man ner lite, det gör man.
Men det hänger ju samman med att träningsunderlaget är för hårt.
Ja, exakt. Och mängden är för stor.
Ja.
Men så, vilken månad gick, var det augusti som det här gick?
Det var Stockholm, i augusti, började väl här till Stockholm. Ja. Men då var det bra, men jag hade kanske inte hunnit träna upp mig riktigt efter detta. Men jag kände mig i bra form.
Och det gick ju bra.
Ja då.
Det var, jag vet att det var någon som hette Brian Hewson.
Ja, Brian Hewson, engelsmannen.
Ja.
Jag var så säker på att jag var först i mål. Så jag ledde hela upploppet.
Ja.
Men då kom han längst ut på banan där och bröstade sig förbi mig.
Ja, det är ju för dig.
Ja. Och sen året efter var jag över England och tävlade vi Stockholm-London i en friidrottsmatch. Och då blev jag lovad att få möta honom.
Ja.
Och när vi stod på startlinjen fanns han inte där. Han sprang 800. Och jag vet att jag gjorde en drömbild då. Och det här var bara ett par år efter Bannister och som hade tagit sin.
Cool.
Så då var jag väldigt bra för honom. Men han ville nog inte möta mig.
Nej, det ser man. Så, ja, du hann ju göra många stora fina resultat. Alltså du sprang på 3.59 någonting eller under 4 minuter var man ju tvungen att komma då.
Exakt.
Så att det var ju fantastiskt. Men du slog många namnkunniga i EM-finalen.
Ja, det gjorde jag.
Så att det var ju inte illa gjort.
Nej då.
Och sen den olympiaden, Europamästerskapet. Var det då Rickard Dahl tog
han tog guld i
höjdhopp. Tog guld på höjdhoppet.
Ja, jajamensan.
Så där kommer jag ihåg hyllan refererade.
Det är riktigt.
Det var väldigt spännande.
Ja, det var det.
Kommer du ihåg det Kent också när Rickard Dahl står och väntar på att hoppa på 2.12 och sen hyllan refererar.
Ja.
Och han avancerar fram, han går runt, han klarar! Ja, det var så dramatiskt.
Och det är hans största ögonblick i livet.
Ja.
För att han var inte i toppen.
Nej.
Men den dagen
var det fantastiskt. Innan honom var det ju Benke Nilsson.
Ja, jag mensan, precis.
Och så var det då dykstiden.
Ja, just det.
Ja.
Så att,
ja, det var det.
Det var den som gällde.
Ja, den som gällde, ja.
Stickan Pettersson.
Stickan,
blev trea tror jag här också.
Stickan blev ju pålitlig sen under lång tid.
Ja, han var i regel den bättre av de här båda.
Han hoppade bara med en sko.
Ja, just det.
Det kan nog stämma, du.
Ja, så det var 58 där. Så tittade du på fotbolls-VM?
Ja. ja, det är riktigt. Det gick ju i Göteborg då. Så jag fick gratisbiljett av Sven Strömberg på GP. Så det såg jag såg Sverige Västtyskland det kom.
Oj, med Kurre Hamrin och målet där.
Det är riktigt.
Det måste ha varit väldigt spännande.
Ja.
Ja. Ja, vi går väl vidare. Nu börjar vi närma oss ja, 59. Det vet jag att jag kan inte några exakta detaljer, men det gick rätt bra 59, eller hur?
Ja, det har ja, det. Det är, jag kommer inte ihåg, men jag höll en jämn bra form och slog mitt världsrekord då och då på 1000 meter.
Ja.
Det kommer jag ihåg.
Och du drog mycket folk till tävlingarna.
Ja, då. Ja, det gjorde jag.
Så de måste ju ha varit väldigt intresserade att få dit dig som löpare då till de
olika tävlingarna. Ja, det är klart. Ofta hade klubbarna bara en stor tävling per år.
Ja.
Och då la de in den så det passade både dem och mig.
Mm. Och det måste ju ha varit gynnsamt för klubbkassan.
Ja.
Eller hur? Det var
ja, ja, absolut. Jag visste vad det är. Mm. Jag tävlar ju då i regel över 50 lopp per år.
Oj, ja.
Och idag kanske de tävlar 10.
Ja.
Men jag hade ett mål då och det var att tjäna pengar så att jag kunde köpa, eller att vi kunde köpa en gård.
Ja.
Som det blev, och det är därför vi sitter här i Bollebygd idag.
Ja. Och du tog ändå inte speciellt, om sett i dagens läge så
nej,
var du väldigt blygsam
naturligtvis. Det gör det inte, men det, andra sidan var gårdarna inte så dyra då.
Nej, så det var jämnare ut sig.
Ja, just
det. Men att, ja, vi kom ju fram till 1961 så småningom när
ja.
Den blev diskad. Så att, vi ska ta Romolympiaden före det, sen ska
ja,
vi komma det. Tillbaka
ja,
till det här.
Mm.
Så det är ju spännande alltihopa.
Ja.
Så 1960.
Mm.
Då var det olympiad
ja.
I Italien.
Det var det.
Så, och där, hur var det för dig att komma dit till, det måste varit väldigt varmt?
Ja, vi låg i, jag åkte inte ner som de andra i god tid och förberedde sig utan jag åkte upp till Gösta Olander i Vårdalen och låg där och tränade. Ingen visste ju vad som var bäst att göra, men jag skulle nog ha åkt ner tidigare och akklimatisera mig, antagligen. För att när försöket gick på en gång när jag kom ner, då vann jag ju rätt som helst. Det var 10 försökslopp då, vi var väl 12 i varje. Men sen gick finalen 4 dagar efter. Och de som var där så fjärde, femte dagen, då var de inte så pigga. Sen blev det bra därefter. Så jag kanske gjorde fel på akklimatiseringen.
Ja, jag har ju bott i Italien lite grann.
Ja,
jag har jobbat lite grann, bara turistsäsongerna. Men om jag ska vara ärlig så märkte jag att man var piggast i Italien första veckan när man kom från Sverige.
Ja, ja.
Sen börjar man komma in i den sämliga lunkenberg, men börjar ta sig ut till det. Jag vet att man akklimatiseras till värmen, det gör man ju.
Precis.
Så att, men att det var naturligt att ditt bästa lopp på det första loppet, då var du nog som starkast.
Precis, det kändes så jättegott.
Sen är det väl det att man, om man inte är van med klimatet, då dricker man inte Nej. Tillräckligt mycket.
Nej.
Och speciellt på den tiden, då var man inte medveten om den vätskan på samma sätt som idag.
Då. Nej, just det.
Så att, men för egentligen då säger vi spelar igenom det loppet. Du har gått i final, du kommer in till Olympiastadion. Mm. Hur pass lång tid innan kommer ni in så att säga? Du har kanske vänt upp på utsidan, på andra sidan?
Ja, eller? Det hade vi gjort på grannstadion där.
Ja.
Och vi var väl där i alla fall en dryg timme innan start och värmde lite där.
Hur mycket vätska drack du under den tiden?
Nej, man drack aldrig något före.
Nej, vi gjorde inte det heller på vår tid. Vi körde hela 10 kamper och drack inte någonting.
Nej.
För den var klar på kvällen.
Mm.
Så att det kan ha påverkat.
Ja, visst kan det det. Mm.
Och sen i alla fall, du ställer upp dig tillsammans med de andra. Hur känns det?
Ja.
Vad har du för puls?
Ja, det vet jag inte. Men det var ju fullsatt på läktaren.
Ja,
så det, ja. Klart, det var väl. Det var väl så. Och ja, det är klart, springa inför 100 000, det blir väl lite nervositet.
Ja, men kanske inte så att du känner det överväldigad.
Nej, inte då.
Du var rätt rutinerad ändå.
Men då hade de, tyvärr så hade det födts en kille i Australien som hette Herbert Elliot.
Ja.
Som vi hade aldrig mötts innan. Och han var ung, han slog igenom innan han var 20 år i världen.
Ja.
Han var född löpare, men han tränade ju hårt också. Men han utklassade och så jag försökte hänga med så gott jag kunde, eller gjorde vi väl allihop, men han gick ifrån alla. Och till slut var jag nere på sista plats när det var 200 meter kvar.
Ja.
Men då tog jag i och allt vad jag kunde så, och kom in på fjärde plats. Men så trött som jag var då, det har jag aldrig varit.
Nej, jag förstår det. Nej. Du satte ändå svensk rekord här.
Ja, det blev det.
Så att egentligen gjorde du en fantastisk prestation.
Ja då, det var väl så. Men totalt missbelåten med mig själv var jag absolut.
Men ändå, jag har tittat på det här många gånger, det här loppet. Och så att rycket var ju förödande. Herbert Elliot.
Herbert.
Ja. Han, det är ju liksom sån här pang och sen var han förbi hela fältet. Men det var minst 10 meter. Mm. Frågan är, ni försökte hänga på alltså, i tempoökningen direkt där? Eller? För det måste komma ett massa
mjölksyra. Ja, han körde nog 600 meter de sista.
Ja.
Och gick ohotade mål. Och ja.
Men du slog också om sen, du gick ändå från sjunde plats till fjärde plats.
Ja, det var sista varvet, eller sista 200-300 metrarna. Som jag tog i så mycket så att jag blev fyra. Men de här som blev två och trea, de hade jag slagit
tidigare.
Ja,
det hade jag gjort. Så de, men det var den där hårda utgångsfarten.
Ja. Men du kände dig besviken trots det svenska rekordet?
Ja, jag kände mig besviken.
Mm. Ja, det är klart att med de meriter du hade innan så hade du kanske med ett annat. Om du hade kunnat förutse rycket så kanske du hade kunnat kanske släppa honom men bevakat de andra.
Det är klart, efteråt finns det mycket man kan kunna ändra på.
Men ändå, det var ju ett fantastiskt bra lopp egentligen, alltså bortsett från.
Ja,
placeringen.
Sen slog jag den här tiden med en eller två sekunder det sista jag gjorde innan jag blev avstängd 1961.
Det gjorde du,
ja.
Ja, så då kommer vi in på 1961 och du gjorde fortfarande väldigt bra prestationer och bra tider.
Ja då, 1000 meters rekord bättre jag på ofta.
Ja. Och man kunde läsa i många olika tidningar och böckerna, Sporten idag och allt. Så stod det ju om Dan Wern som var verkligen ett affischnamn. Så det var ju jätteviktigt för svensk friidrott.
Klubbarna, jag blev ofta vän med de här klubbarna. De gjorde en tävling per år, många småklubbar överallt. Och då åkte jag ju dit om jag kunde. Men jag gjorde det ju. Jag ville samla in pengar och ha något efter idrotten. Och det var ju hela tiden så hade vi en tanke om min fru på en gård.
Ja.
Så det gjorde att jag tävlade så ofta.
Ja. Var du medveten om reglerna så att säga? Att det var riskabelt? Eller
jag
hur tänkte du där?
Nej, jag trodde den tiden var förbi då. Jag var den sista i världen som blev avstängd i friidrott.
Ja, det är ju. Så du trodde ju helt enkelt att det där kan ju inte existera längre.
Nej, jag trodde nog att det var över. Amerika hade en som heter Ferris, som var ordförande i internationella friidrott. Det var. Svenskarna brydde sig inte om det, men de i den toppen. Kom order därifrån att jag skulle.
Hur kändes det just när det här
träffade? Då, som väl var, då hade jag redan köpt min gård här i Bollby. Jag hade annat, Jag hade skogen, men
ja.
Man, det var inga maskiner som avverkade. Utan jag fick jobba fysiskt väldigt hårt och det var så skojigt.
Så du fokuserade på gården?
Absolut.
Och allt som behövde
allt
göras?
Som behövde göras.
Ja.
Födde upp travhästar och, men huvudinkomsten var ju skogen.
Ja.
Och det är inte bara att hugga, det är ju plantera planter och gallra och det är mycket att göra.
Så det var du lycklig med?
Ja, absolut.
Ja.
Så det ja, jag inte, jag, om jag hade fått leva om mitt liv, jag skulle göra likadant.
Ja.
Kanske köpa en lite större gård ändå.
Ja. Ja.
Jo, det skulle jag göra, så då.
Ja, men det var ju härligt att du kunde använda det till en sån positiv sak.
Absolut.
Så att, ja, ja, då ska vi se här. Bara har en kort fråga. Dricker du fortfarande mjölk?
Nej, men jag tar det i kaffet.
Ja, här, jag skojar här lite grann.
Just det.
I den här boken så är det en bild där som höll på att ställa till
just
problem.
Det. Ett glas mjölk om dagen är ja. Hälsans väg.
Ja.
Ja. Det var en slogan. Och det var Mjölkcentralen som gjorde reklam. Och... Nej, det hade varit ute 2 dagar i Stockholms-tidningar, stora tidningarna. Då ringde förbundet, friluftsförbundet, och sa att kommer det ut en gång till den här annonsen så är du avstängd direkt.
Oh.
Man fick inte lysa i reklamen. Nej. Det var amatörreglerna.
Regler på den tiden, ja.
Ja. Hur tycker du att det är idag? Om man tittar
ja, idag
på...
är det ju inga... Det finns ju inga amatörer direkt.
Det är ju väldigt mycket pengar i sporten.
Det är mycket pengar. Oh, ja.
Ja.
Så... Men det var inte bra på den tiden. Och jag skrev alltid på kvitto och jag fick sina pengar. Och det kom ju fram sen. Så att jag hade väldigt svårt med taxeringsnämnden.
Ja.
För jag fick restskatter.
Ja, just det. Mm. Men du tog igenom det där.
Ja, tack vare min gård så gick det bra.
Ja.
Ja,
ja. Ja, du har haft ett fantastiskt idrottsliv här.
Ja, det var jajamensan.
Så att det är ju jättespännande. Jag vet också att du förutsa lite grann om utvecklingen på 1500 meter och sånt där. Att, jag tror att i samband med kanske att du fick bragdmedaljen så sa du att du kanske fick frågan hur fort kommer man att springa i framtiden.
Ja.
Och då har du sagt någonting om att jag tror att de kommer att springa på 3:30 någon gång. Och idag är vi där i Sverige.
Ja, för det är ju tartanbanorna har ju kommit.
Ja.
Så när de kom gick det ju ner direkt många sekunder.
Ja.
Mm. Vi hade ju kolstub. Kolstub när det regnade och då var de tunga. Och,
ja, väldigt
fast
tunga.
Fast jag trivdes då, men... Ju tyngre var ju skojigare tyckte jag det var. Och få pina de andra.
Ja.
Och det blev ju nyligen svensk rekord då.
Ja, det hände att det blev. Det var tungt.
Ja. Men att jag konstaterar att det är ju oerhört många intressanta tillfällen med prestationer där du var med. Men vilken, är det någon enstaka gång du tycker att det där var min bästa tävling, det där var den roligaste tävlingen? Ja, du har sagt, som vi sa, vi pratade lite grann tidigare i början på din karriär. Mm. Där sa du kanske den där var den roligaste.
Ja, junior-SM var nog det. Dels slog jag i lumpen, låg på studentkompaniet och jag hade 6 år i folkskola. Och det fick jag nog reda på, framförallt av befälen. Och så var det så roligt då att på det här området kunna bli fäst så de sa mitt namn i radio.
Ja.
Alla såg allt. Så det är nog kanske det roligaste. Det tror jag nog att det är.
Mm. Ja.
Fast det var ju alltid roligt. Det gör ju det. När man tävlar, man är ju alltid nervös och spänd, det är alla människor. Och sen blir det så lugn avkoppling, man går ut och tränar efter loppet och mjukar.
Ja.
Så det är ju en efter explosionen så kan man ta det lugnt.
Just det, då känns det extra
bra. Ja.
Hade lagt av sin löparkarriär så hittade han en volleybygdsbo, en grabb som han tränade under många år. Oj. Som vi trodde att skulle bli väldigt, väldigt bra. Han blev skapligt bra, men han blev ingen världsstjärna.
Nej, han fick svensk mästerskap i alla fall.
Han tog det, ja.
Nej, det var inte dåligt.
Men du höll på med hästar också?
Ja, jag födde ju upp på gården då. Jag hade ju aldrig kor, men jag hade ju travhästar.
De tränade du personligen?
Inte personligen, men jag skrev träningsprogram.
Ja, för jag har min son här som
ja,
har
just det.
Hjälpt mig här med det här. Han sa att du ska fråga om han har tränat sina travhästar på samma sätt som man tränar.
Exakt, jo det blev det så röv.
Det blev det. Ja, intervallträning.
Intervallträning.
Ja. Mm. Det var intressant. Ja, det ja.
Och så att det gjorde att det var många som la om träning och träna hästen efter var och ens som det passade den hästen.
Ja.
Och det är ju helt riktigt.
Det är ju jätteintressant. Ja. Du var ju en föregångare när det gällde intervallträning och sånt. Det var ju många som tog efter dig så att säga
och började
träna på det sättet. Det är ju rätt jobbigt sätt att träna men effektivt.
Ja, jag kan berätta om när jag flyttade till Göteborg 1956. Då kom till Slottsskogsvallen där och det var ju några öjsare och vi tränat ett par gånger och tittat på alla tränar på olika håll, de olika klubbarna. Då sa jag till de här pojkarna, de bästa, att vi kör ihop, vi är ihop det här gänget, det spelar ingen roll vilken klubb vi tävlar för.
Nej.
Och det blev så och då var vi ett gäng kanske på 10 som tränade 3 gånger i veckan.
Ja.
På just intervallträning och i regel 10 gånger 400 meter med 2 varvs joggning emellan.
Och hur hårt gick det då på 400 meter?
Ja, 80% det blev, ska du göra 10, som bäst 54 sekunder.
Ja, rätt hårt tempo.
Och det gäller då efter att inte ta ut sig för mycket.
Nej.
Du måste ha lite kvar. Ja. Och det var. Och vi blev ju kompisar och åkte tillsammans på tävlingar oavsett vilken klubb vi tillhörde.
Ja, det sociala är trevligt.
Ja, jag vet vad det är.
Ja, nu ska vi se. Hade någon mer fråga här? Ja, vad tänker du om att springa med musik i öronen? Som många
jag har aldrig gjort det.
Jag har gjort det.
Jag kan inte uttala det. Kan du uttala det?
Nej.
Jag har inte gjort det heller.
Nej, nej, nej.
Ja, men,
inte om man är naturmänniska. Det är ju Dan. Dan är naturmänniska.
Ja, det.
Och han vill höra skogens ljud.
Exakt,
han vill inte höra något annat tillverkat.
Nej. Och du är ute i skogen förstår jag fortfarande ganska mycket.
Det gör jag. Jag går stavbombar idag.
Det gör jag.
Det gör jag. Fast det är ju, det är en blandning på runda. Men jag brukar plocka svamp på höstarna.
Det gör du.
Då ger jag mig ut i skogen.
Ja, vad härligt.
Ja.
Och du hittar rätt svampar och du vet du har hemliga svampplatser.
Ja. Ja då, du kan äta all svamp men vissa bara en gång.
Ja,
vissa bara en gång.
Jag är lite försiktig. Idag finns det ju mycket sådana här motionsanläggningar som man kan springa, men det fanns inte på din tid.
Nej, det gjorde det inte. Nej, det fanns ingen i Göteborg. Så byggde de 58 Ullevi. Där gick en gång under läktaren, Det var första och det var 58. Och jag var inbjuden och sprang inomhus i Amerika och Brasilien, Sylvesterloppet. Fast det var ju utomhus då. Men nej, vi hade ingenstans. Så det var snöpulsning som gällde.
Det var det,
ja.
Jag har ju ett litet svar på din fråga, Bo.
Ja.
I ett utav tornen vid Slottsskogen, ja. Slottsskogsvallen, ja. Så fanns det ett litet utrymme där det låg vikter. Erik Uddebo, Vachenfeldt, Bo Eriksson, de var där uppe och lyfte. Ja. Men det var det första som fanns för att styrketräna.
Ja, nu ska vi se. Jag vet att du har ett möte klockan
16. Ja, de har min telefon. De har min telefon.
Fem minuter här. Men att, vi ska väl avrunda det här. Det här var väldigt, väldigt trevligt. Och jag är djupt tacksam. Och vi hyllar dig som en av våra största idrottsmän genom tiderna, tycker jag. Och stort tack för att vi fick vara här idag.
Och, ja, det är bara jag som... Jag hoppas att jag tycker det är roligt att tänka tillbaka.
Ja, visst.
Så när du har frågat mig, då lever man in om det igen.
Ja, visst. Och det är ju jättehärligt.
Ja, det är det som ska jag säga.